Hej och välkomna, det här är Svenska E-folk-podden, bit för bit. Just det. Fast omvänt, brukar vanligtvis Petter säga. För att idag fick jag den stora äran att introducera oss.
Ja, det var ju klagomål på från Örebro att du aldrig fick säga det.
Ja, precis. Jag brukar aldrig få ett syl, en syl i vädret.
Nej, du är tyst.
Jag är tyst med mus, timid och helt och hållet bortkopplad från verkligheten. Ja, det har inte med saken att göra å andra sidan, för det är ju...
Nej.
Men den verkligheten som jag är bra på, fast inte i det här fallet kanske, för att nu vill jag bli undervisad, det är del två av Legos historia med Gustav.
Ja, tack.
Välkommen.
Ja. Man börjar med att säga välkommen och sen säger han tack. Ja, och, ja skitsamma.
Så säger jag välkommen istället för... Jag brukar börja känna mig så hemma här nu.
Ja, det kommer verkligen bli väldigt, ett väldigt snurrigt avsnitt med avslöja redan nu. Och då har bara gått så 50 sekunder in i programmet.
Ja, jag har suttit här och skrivit ner lite årtal på ett papper som förut. Och sen så precis innan här nu så hittade jag en jättebra lista på Wikipedia med årtal. Och så kommer Gustav att ha en lång lista med årtal också. Så det här kommer bli jättebra.
Tur att jag inte har någon lista att rabbla här. Utan jag har alltid mitt huvud.
Och sist kom vi fram till 1980 ungefär då.
Ja, just det.
79-80.
Ja, minifiguren hade just kläckts. Och Fabeland hade introducerats.
Ja.
Och det är nu det börjar bli rörigt.
Exakt.
Och ekonomisk härdsmälta. Ja, så långt vet jag.
Ja, den dröjer 20 år minst.
Vi får se om vi hinner dit idag.
Ja, precis. Det kan komma fram till alltså, 1983.
Jag tycker det ser lite jobbigt ut här.
Ja.
Det är mer papper. Whatever.
Men visst är det så här, på något sätt, början på 80-talet, här... vad ska man säga? Lego etablerar sig som verkligen en av de ledande leksakstillverkarna. Och, alltså, det är ju vår generation som köper Lego då.
Ja.
Och, eller våra föräldrar.
Jo.
Och vi sa väl det i förra programmet, vem det är som är tongivande i företaget, att det händer mycket och... Någon tycker jag om gula borgen här. Lite grann.
Du också.
Jag också.
Ja.
Men det är ju också så att det blir en generationsskifte i och med gula borgen. Och det märks ju i, nu när man ska prata historia, att helt plötsligt så händer det massa saker i produktionslinjerna som är spännande och kommer bli ganska rörigt.
Ja, för jag tittade lite grann i den här katalogen jag har. Och de här sätten från tidigt 80-tal, 80 till 83 någonstans. Det är inte jättemånga sätt som kommer ut varje år. Men man känner igen allihopa.
Mm.
Och nu är det ju för att det är vår generation. Det var när vi var, man bläddrade i katalogen.
Man såg flera gånger i veckan och dräglade på leksaksavdelningen.
Ja, visst.
Och vi valde butiker.
Ja. Men här är det är bra sätt allihopa. Och det är några väl avgränsade teman också. Att det finns Classic Space och... riddar Legot liksom.
Mm. Och City.
Ja, precis. City förstås, som ju alltid har varit den stora. Fast jag tror inte det heter City här i början, utan du är bara Lego System eller någonting. Legoland hette de tidigare på 70-talet. Men...
Ja, det kan nog stämma.
Ja. Men det är väldigt bra grejer som kommer ut då. Och olika prisklasser, inte de här jättestora som finns nu förstås. Men det finns något stort att köpa till födelsedag och till julklapp. Och sen så finns det de här små grejerna som man får lite då kanske.
Ja, och det är ganska fascinerande när man ser en sån som gula borgen. Hur många bitar har den egentligen?
Shit. Det kunde jag här om veckan. Men det är ungefär samma antal som är, om jag inte minns helt väl, som är setnumret.
Jag tror det också. Ja.
375 runt där plus
runt,
minus.
Runt där någonstans. Ja. Och idag ett sånt stort sätt skulle innehålla många fler bitar.
Ja.
Så att man har ju en utveckling som har gått mot att man har fler och mindre bitar för att få detaljer. Men ändå har man ju lyckats med gula borgen att verkligen få en lekbar leksak.
Den var fantastiskt
som
lekbar.
Är ganska stor.
Ja.
Och väldigt mycket minifigurer i förhållande till sin storlek också.
Mm. Men även med tanke på storleken så var det ändå att den var så
358.
Va? Nej, nummer 375, 1978, 779 bitar.
770. Ja. Oh, vad jag var fel ute.
Ja, så det var
eller vi.
Nu försökte jag tänkte att jag skulle göra bilden större, så försökte zooma i boken här. Det funkar inte, va? Man är skadad. Ja,
men det var...
Men oavsett så är det ju så att det är många sätt som har... Att det blir många fler bitar idag för ett mindre bygge.
Ja.
Och det...
För det där har jag svängt fram och tillbaka från Lego. Från det att helt plötsligt försöka göra de här kombinerade stora bitarna i samband med nedgången så att säga, ekonomiskt sett.
Ja, just det.
Så vände man och insåg att ja, men det är själva bygget som är det viktiga här. Att leka är bonusen. Men att bygga med många och intrikata bitar. Jag har väl aldrig sett så många plates i byggena nu för tiden så, gentemot någon gång tidigare i historien.
Men Mattias, nu är du som
jag
vanligt
vet, jag är lite före min tid.
20 år före din tid.
Ja, men jag, för att se sin historia måste man se till framtiden, eller var det tvärtom?
Ja, jag vet inte riktigt.
Jag men tror det var tvärtom.
Om du ska vara på det här viset så borde du vara pensionär nu om du 20 år före din tid. Eller?
Det stämmer.
Ja. Ja, det vore lite nice.
Damn. Ja, det hade varit.
Tänk vad tid man har om man inte behöver jobba för att sitta och bygga.
Oh, du.
Ja, ja. Men vad är det nu som händer här då? Början 80-talet. Jag har skrivit upp 1980, Lego Education startar. Att, då, att man gör ett program för att börja med Lego i undervisning i skolor och sånt.
Ja, och det där är, måste vi luska lite mer i.
För ja.
Att själva begrepp Lego Education. Education kommer ju lite senare.
Ja.
Så att det där är... Ja, vi återkommer till det.
Vi återkommer, nu är det jag som är lite för här.
Nej, men alltså det står på diverse sidor att det börjar. Så att det är väl koncepten som börjar.
Ja,
att man går ut mot skolor och den biten. Att man börjar intressera sig för det.
Ja.
Men att det temat som heter Education kommer senare.
Ja, just det. Och det här faktiskt så tror jag lite grann att det inte bara är en grej för Lego att tjäna pengar, utan de är ett stort företag som också vill andra människor väl, så att säga, att de vill att man ska kunna använda Lego i undervisningen för att det är ett bra pedagogiskt instrument och inte bara att de ska kunna sälja de här lådorna till skolor, så att säga.
För ja. Det var det ju nästan redan från början när man tittar på de här tre leksakerna, så hade de ju bokstavs pussel och sådana saker,
ja,
för att
det.
Man skulle lära sig bokstäverna samtidigt som man byggde och hade roligt.
Just.
Så att någonstans finns det ju bakhuvudet där redan, ja. Från början, att det här inte bara är leksak utan man ska lära sig någonting på det här.
Och det är också Ole Kirk Christiansen, grundaren, var ju väldigt religiös, och ju det här med att alla människors lika värde och gör det bra i livet så blir det bra för andra också på något sätt.
Men vi slutade ju sist med prata om tåg där.
Ja, just det.
Och nu kommer ju rälsen.
Ja.
Som inte fanns då. Som...
Nej.
Då för... När tågen fanns så fanns inte rälsen.
Nej,
man började med tåg som typ bilar.
Ja.
Och sen insåg man att...
För det var samma sväng här. Var det, ska jag säga, inte påstå någonting, samma sväng här som Lego introducerade hjulet?
Det är lite tidigare.
Det var väl inne på tidigare. Förut. Det är 70-talet. Mm.
Ja, jag minns ju inte vad vi pratade om förut.
Nej.
Nej, det är så vanligt. Jag ska vara tyst. Nej, det kommer att vara.
Nej. Vad har vi sen då? Är det annat 1980? Det står här att en undersökning visar att 70% av västeuropeiska familjer som där det finns barn har barn under 14 år har legoklossar. Mm. 70% redan 1980. Mm. Det är rätt mycket alltså.
I västvärlden.
Ja, i västvärlden, ja. Absolut.
Hur man nu räknar den.
Ja, västra Europa står det så. Ja. Ja, vi vet inte riktigt.
Men man ser ju också på hur många som jobbar med Lego att det ökar ganska rejält under de här åren.
Just det. Ja.
Men 83 så hade de 3700 anställda.
Ja.
Och det är ju ganska mycket för ett företag. Men sen märker man ju på de där siffrorna att det kommer att öka ganska rejält under kommande år.
Visst. Har du annat 1980 eller?
Nej, jag har ingen siffra för 1980. Men...
1901, då står det att andra generationen Lego-tåg. Då kommer det nya grejer.
Ja, de var lite bredare va?
Ja, det kanske. Nya ljudformar som man kan göra mer detaljerade grejer på tågen. 1981 köper man också rättigheterna till Kiddycraft. De sista rättigheterna så att man inte ska vara anklagad för plagiat. Ja.
Man hade ju inte plagierat innan, men
nej.
Då köper man rättigheterna för säkerhets skull.
Ja, eller?
Nej, men det är ju som vi har sagt, det är ju Legos historia vi pratar om här. Och det är väldigt svårt att få information om någon annan historia, för den har ju Lego köpt upp.
Just. Ja.
Vad märkligt tyst det blev plötsligt. Det var så, hörde du hur vinden vinade i, nej, susade i träden utanför fönstret?
Ja, men,
det är väldigt varmt.
Men, ja, det är väldigt varmt. Men några pinsamma tystnader har vi inte tid med här. Vi har, nej, vi har många år att, jobba vidare här. Det är 82 så byter man namn på Expert Builder till Teknik.
Och det är ju ett häftigt tema.
Ja, visst.
Som är ett av de här få teman som faktiskt har levt kvar. Och som, alltså, de aldrig skrotar.
Nej.
Nej.
Sen kan man väl tycka att det är lite så här ensidigt fordon och maskiner. Men, ja.
Det är inte så konstigt. Man kan inte göra träd i Teknik. Liksom.
Men där har ju teknikbitarna letats in i alla andra byggen också nu. Mm. Speciellt de här, när det börjar bli större och större, så måste, absolut, man ju bygga grunden i Teknik för att, ja, få det att hålla ihop.
Ja, och det blir coolare och coolare dessutom, teknikbyggarna. Även om jag kan tycka att den gamla go-karten, blå go-karten, var ju hur cool som helst med den här. Man såg cylindern röra sig fram och tillbaka.
Ja, exakt. Med, precis. Med
det fungerar styrsystem. Alltså allting var ju lite så här bara,
ja, men det var ju verkligen
lockades ju en igen.
Och där är ju den här education-biten också. Man skulle lära sig hur en bil fungerade. Mm. Sen skulle man kunna bygga på den hur som helst, men man skulle lära sig hur växellådor och motorer och sånt där.
Ja, för det var ju inte en
drivning och annat.
Det var ju inte ett under av skönhet.
Nej,
de första byggarna.
Om man inte tycker att teknik är skönhet.
Ja,
och det är ju många som tycker att teknik är vackert.
Ja. Men det var väldigt mycket ram.
Det är väldigt mycket ram och väldigt mycket fokus på tekniken och hur man överför kraft från någonting till någonting annat.
Just det.
Och nu för tiden så har man hela chassin och allting. Man täcker upp utrymmen emellan. Det är inget, så att säga, tomutrymmen längre.
Men jag tycker också att det är lite, nu bygger jag inte jättemycket teknik, men känslan av att man bygger samma sak som man gjorde förr, kanske lite finare. Och sen kommer man in i nästa fas där man lägger ett skal på det här.
Ja.
Mm. Och då helt plötsligt ser det ut som en bil. Men att mycket av den där i början när man bygger blir ju samma sak. Att man verkligen ska se hur saker och ting fungerar.
Ja.
Jaha. Och se hur de delarna verkligen sys in i varandra. Att bygga ett tekniskt sätt nu för tiden är ju svårt, men att demontera den, det är mycket värre.
Och också det här ofta att man bygger grejer inuti och så är det rörliga delar och typ fungerande växellådor och allt möjligt, och sen ser man det inte när det är klart. Man vet bara att det finns där.
Man ska sätta under tiden man byggde.
Ja, exakt.
Därför ska man ha lärt sig det.
Ja, just.
Men just det där hur man inte, alltså, man har försvårat isärtagning av de byggena. Det är något som är unikt för. Men det som jag sa här innan, att det kommer bli rörigt nu.
Ja.
Teknik har ju ändå ett tema som håller sig ganska homogent genom åren och årtionden och ganska länge som det har funnits nu, som 80.
Mm. Mm.
Men när vi kommer till de andra teman som dyker upp här, så ändrar de ju namn och
snurrar till det.
Ja, snurrar till det. Man vet inte riktigt vilka olika teman tillhör huvudtemat Space. Eller,
ja, just det.
Huvudtemat Castle. Eller när blir det något helt annat?
Ja.
Det blir lite märkliga övergångar där, om man säger.
Ja,
just
ja,
mellan
precis
de olika temana. Ja. Som egentligen borde vara samma, men är den egen del av Blacktron till exempel.
Ja, och Blacktron 1 och Blacktron 2, är de mer lika varandra än olika varandra i förhållande till de andra space-sätten som finns?
Just.
Space Police och så vidare.
Får man lov att leka med bägge två samtidigt?
Ja, eftersom det är system.
Ja,
och
exakt.
Det är ju hela tanken med Lego.
Mm.
Och där måste man ju säga att det känns som Sheld tog in det här ytterligare ett steg att faktiskt jobba vidare med den här systemtanken, men också att hela tiden liksom skapa nya sätt, nya teman som heter lite olika, marknadsför på lite olika sätt, och där man, när man får något tema att bli en hit, då har man justerat det lite för att bredda köp, köpkraften. Så det, just vilka som köper det.
Ja, ja, men det finns mycket att fundera på här under 80-talet. Vad har vi mer?
Var ska vi ha nästa nedslag?
Ja, jag vet inte. Men,
give me something to work with.
Ja, men exakt.
82 så firar de ju sitt första eller andra eller vad det blir 50-årsjubileum.
Ja, just
och
det.
Och det är ju också en spännande liksom när ett företag fyller år eller jubilerar.
Ja.
Man vill ju gärna ha jubileum lite ofta.
Ja, just det.
Och gärna 50 eller 75. Eller någonting annat sånt där som är jämnt och bra.
Ja. Och gärna komma ut med något speciellt som bara kommer att finnas under den perioden så att det ska bli väldigt, väldigt mycket attraktivt.
För det är ju några år senare som man firar 50 år av Lego-biten.
Ja, just det.
Och sådär. Och det, ja.
Lite snurrigt det också.
Ja, ja men det är det.
Och när startade du då? Alltså vi var ja, inne på 1800-talet. Men då var det inte den familjen utan då...
Precis, annat. Precis. Men här säger de att det här 50-årsjubileet 82, det var så The Lego Group. Så då har man antagligen, då startade man det företaget som hette Lego Group.
Och 32, då. Det var då man hade tävlingen va? Om jag inte...
Ja, så kan det vara.
Och kom på. Där chefen kom på namnet.
Ja, absolut. Så var det nog. Ja, jösses.
Och fick bjuda sig själv på vin.
Abbans Osis kallas det.
83 har man samarbete med McDonald's.
Ja, det är ju lite, för det är ju en av de första där man liksom går in och aktivt samarbetar. Där har man ju samarbetat med flera bolag genom tiderna.
Just.
Och några har ju hamnat lite i blåsväder också, där man, bensinbolag
som de har.
Ja. Eller oljebolag ska man säga.
Det heter Octon numera.
Ja, och det där Octon är ju någonting Octon som har, ja, då var det bra. För då var det säljande och idag så kanske det inte är helt oproblematiskt.
Nej, precis. Vi kommer komma in på det också, det här med att Lego tillverkas ju av olja.
Ja.
Mm. Så att det är ju...
det är en dålig produkt egentligen.
Ja, men det är ju som vi har sagt, det är ju bättre att man gör klossar som håller i 50 år än att man bränner upp det i en motor.
Ja.
Men Lego försöker ju själva gå ifrån plasten så att säga.
Det är ett helt avsett.
Eller oljeplast, absolut. Deras, olika material och allt möjligt.
Ja.
Vi kommer nog förhoppningsvis hinna komma in på det lite grann här också. Men, ja.
Händer det någonting med på 80-talet?
Ja, det hände jättemycket på 80-talet. Man öppnar första Lego-butiken utanför Billund. Det var ju inte någon riktig Lego-butik i Billund utan det är ju det de säljer på Legoland, så att säga.
Ja.
Men den första...
Och var öppnar man den då?
Ja, har en gissning, Mattias?
Det, eftersom du frågar så är det inte Köpenhamn.
Nej,
jag skulle
exakt
säga Köpenhamn. Men om man då tänker som så ska jag i så fall Jimmy Funk vara typ New York eller London.
Ja, du ska ännu längre bort.
Sydney?
Ja, jajamän.
Tammethus.
Ja.
Ja, ja.
Och det här är roligt.
Det är skitkul.
The Lego Center at Birkenhead Point i Sydney. Och där vet jag, där finns det Fabeland-figurer med tryck på ryggen. Som är nyckelringar.
Ja.
Nej, det är vanliga gubbar, för de finns med på Bricklink-listan. Så då tänkte jag, behöver jag de här till min samling med Fabeland gubbar som har det här Sydney-trycket, men jag bestämde mig att jag inte behövde det.
Jag sa inte. Fast det borde du.
Nej, just nu.
Sen, det är så lätt det var talet.
Sen återkommer vi ju ibland till den gula borgen då. Men egentligen Castle-temat kommer ju först 84. För borgen är bara en borg.
Just det, den hör inte till det.
Och då har de ju gått till det lite kanske mer naturliga grå.
Ja.
Och är det då man har hästar också? Alltså gjutna hästar?
Ja,
ja det borde det vara.
För det var bara det första turnerspelet, Gula borgen, något sätt som man kom på just nu, där man fick bitbygga sina egna hästar.
Ja, just det.
Men Kings sen Procession, men den är inte, det är väl inga hästar, den är väl bara... Folk som drar en vagn.
Ja,
precis. Men det, därefter så, när borgen blev grå, då blev det också egna gjutna hästar.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag tyckte de var så fula.
Hästarna här?
Ja, men de skulle ju vara sådana här bitbyggda. Det var ju så hästar såg ut. Och så var det någon kompis som hade fått de där konstiga...
Du uppvuxen i stan, va?
Jag läste igår om geten, Lego-geten. Mm. Nu helt fel i tiden här nu också. Men att man har numera en policy att om det är djur som ska föreställa riktiga djur, så att säga, då gjuter man dem. Men om det ska vara en staty eller något liknande av ett djur, då bygger man dem med klossar. Så om man tänker sig så här, fåglar som är på, vad heter de, vindflöjlar och sånt.
Ja.
De byggs av klossar. Eller plate, eller sådana små grejer. Men om det är riktiga höns, då är det ju en gjuten höna. Så är det nu för tiden.
Det har tänkt på.
Nej, men det är tydligen en policy de har numera.
Man lär sig något nytt varje dag.
Ja, så är det. Och vi har ju på bordet här har vi några av de allra nyaste gjutformarna. Sälen och kuten.
Mm. De är fina.
Ja,
väldigt fina.
Ja. Jag var verkligen tvungen, kände jag, att köpa lilla sättet med sälar.
Jag blev lite sugen jag också, måste jag känna, när jag fick syn på det. Jag vet inte att vi ska klämma in det på ett sätt, men nej, det var sött.
Men om man kan ha lite is i magen, så kommer de där på Bricks and Pieces också.
Det där var väl ett islandskap, så där tyckte jag det var rätt fyndig.
What?
Är det inte lite islandskap?
Ja, det är det.
Själva sättet.
Om man har is i magen, nu förstår jag vad jag menar.
Bra, att den tryck på lätten fick trilla ner till sist. Ja, titta där. Ja, vi går inte in på sånt som vi inte kan visa i alla fall.
Nej, precis. Nej, var är vi? Vi är fortfarande kvar på 80-talet. Mm. Oj, oj, oj.
Och sen på 80-talet så börjar man ju också med teknik och så här att komma med de här olika motorerna. Man börjar ju med de här som man vrider upp.
Ja.
Det är väl 83. Och sen kommer de elektriska något år senare, va?
Ja, det kanske. Ja, men där är det någonstans i alla fall. Och light and sound, alltså de här som har små batteridrivna grejer som blinkar och tutar.
Just det, och det integrerade kraftöverföringssystemet inbyggt i plätsen.
Ja, just de det borde väl ha,
så att man kunde få flytta från batteripacken bort till bort till det som skulle låta eller blinka,
just
och
det.
Man kunde göra det sömlöst. Ja. Och inga kablar
sen,
där inte.
Sen får vi inte glömma de här pneumatiska
sakerna
som kom där i 84-85 någonstans.
Kraft med luft.
För de, ja, och där var det ju också mycket att förstå hur det här fungerar och hur man pumpade upp det där och kunde flytta kraften med hjälp av luften.
Ja, det är häftigt att det funkar en sån, ändå som man tror, avancerad mekanism att man har tryckluft, man spar luft under tryck i en tank, att det gick att göra i Lego också. Mm. Det är häftigt. 86 så kliver Gottfred ner som ordförande för Lego och Kjell tar över. KKK, som vi kallade honom sist. Hans initialer är det.
Ja, visst.
Och sen också det här då, som vi var inne på, Blacktron, Futuron, Lego Space, vad är vad? Och också olika underteman till Castle också. Forestmen, Crusaders och Black Knights. Så det finns liksom många olika. Men där känns det lite som att man skulle ju köpa allihopa ändå, så skulle de bråka med varann.
Eller man skulle... Ja, men det var ju lite... De byggde sig upp lite som ett tema som blev ett land eller något sånt där. Och så kan man ju mixa dem. Men de har ju alltid hållit sig från det här med religion och krig, så därför så är det bra att sätta dem i olika världar.
Ja. I det fallet kan jag tycka det. Där kanske de inte riktigt följde sin egen policy. När man så uppenbart kunde dela upp i olika fraktioner.
Ja, vi kommer till Star Wars.
Vi behöver inte ens don't go there.
Nej, men verkligen.
Men just det där att, för att har man ett svärd så är det ju en konflikt inbyggt i det hela.
Mm.
Och sen älskar jag ju klassiktemmarna i alla fall, eller castle-temmarna oavsett vad. Men ändå så blir det liksom en liten krock i hjärnan.
Ja, men det är ju så. Men Classic Space var ju bara utforskning. De hade grejer som var, alltså man skulle söka av terrängen och sånt där. Men det var ju, alla siktade ju på varann.
Men det var den här som man även kunde hitta i gamla bensinstationer och så vidare. Mm. Som man satte en liten transparent röd eller grön rund brick på. Och så var det ju ett skjutvapen.
Mm.
Den hade ju ingen annan funktion egentligen än att vara en laservapen.
Nej.
Nej, men så är det ju. Och där har de ju... Det är klart att alla borgar har ju varit en försvarsanläggning med vapen i.
Ja.
Mm. Men de har ju också aktivt försökt att bygga bort att modellerna ska se ut som moderna stridsvagnar eller...
Mm.
Andra världskrigets sätt finns inte överhuvudtaget. Nej. Eller något sånt där.
Det är ju en gräns på något som vi ska prata om senare, inte idag, är ju Indiana Jones. Där är det ju nazister som är med. Men de har ju verkligen inga markeringar på uniformerna eller på stora flygplanet eller så vidare som det är i filmen. Men de är ju nassar och finns i Lego. Ja. 88 kommer Brick Separatorn. Första varianten.
Den breda.
Inte den bredaste. Nej. Alltså, nej. De är lite klumpigare än de här som är oftast orangea. Har inte axelgrejen att plötta ut med.
Nej, just det. Den saknades.
Fast de var inte särskilt använda, vad jag minns.
Nej, och jag tror inte de var jättevanliga heller.
Nej. Men... Jag har några stycken, men de är bättre i vissa fall än den nya. Om man ska ta ett så här två plates till exempel, så... Den här axelgrejen är i vägen.
Mm, ja.
Den gjordes i vanlig legoplast, va?
Jag tror det, ja.
För att de nya gör sig lite mjukare plast. Ja. Så att man inte ska repa legobitarna. Mm. Och då är det klart att den sitter bättre också.
Ja. Och den har inte den här smala baksidan att ta bort tiles med.
Nej.
Utan den var helt rund på baksidan. Så den nya har fler användningsområden. Men till vissa var den gamla bättre. 89 kommer ett tema som är väldigt poppis också. Och det är piraterna.
Åh, de har vi avhandlat tidigare.
Har vi gjort det?
Ja, men med
med piratgänget.
Våra kamrater på...
Ja, precis. De här tidiga piratgrejerna då, med Barracuda, vad heter de? Caribbean Clipper. De heter så bra grejer, de här sätten.
Bra transferera de över sen till hela Pirates of the Caribbean.
Ja.
Eller Caribbean, eller hur man
eller hur det skulle vara. Ja.
Men och där var jag också tillbaka till det här att nej, vi främjar inte våld, men
nej, där är
det ju riktigt våldsamt egentligen historiskt.
Det är gevär och pistoler och kanoner.
Ja. Introduceras samtidigt.
Och det är verkligen det Imperials, rödrockarna
och dessutom individualiserade tre ben och krokar för händerna.
Ja, just det.
Alltså,
just det.
Stridsskador.
Ja. Men jag tror att de resonerar att det är en krig som förr och inte krig.
Nej, det tror jag definitivt.
Därför är det okej.
Okay.
Men här tycker jag också i slutet av 80-talet att vi ska ta upp det här att de faktiskt börjar breddas lite också i att de startar en Lego-klubb till exempel.
Ja, just det.
Och sin klubbtidning kommer ju precis slutet av 80-talet där.
Ja.
Där de ändå ser att det går att göra något mer än att bara på vår tid så fanns ju bara katalogen, det var den vi hade att bläddra i och den läste vi tills den föll samman och den är rejält sliten idag, men här så börjar man då med tidningar och skriva lite också.
Mm, mm. Och får ju det här på något sätt ett slags community bland unga byggare också. Man har försökt på lite olika sätt.
Och här har man ju också den första officiella tävlingen i Billund, Legobyggar tävling.
Ja, just det.
I slutet av 80-talet, 88.
Mm. Mm.
Så man börjar ju inse att det finns en värld utanför som bara försäljningen av Legobyggen.
Ja. Det här på något sätt som det etableras att Lego blir inte bara en leksak som alla andra, utan det här är någonting som alla känner till, och det här maniska att finns det två Legobitar framför en så måste man sätta ihop dem. Alltså att det är någonting större än bara någonting man pysslar med.
Mm.
Och just det här med fantasin, man kan bygga precis vad som helst.
Men här är det ju också, första generationen så var det ju att man hade ett företag som skulle överleva.
Mm.
Andra generationen så kom man ju liksom på att det här är, vi ska ha ett system där allting ska gå in i det här systemet. Men man höll sig till ganska man hade ganska lång livslängd på sätten.
Mm.
Och nu när Sheld kommer in i bilden så är det väldigt korta spann som man har ett tema.
Mm.
Det kan påminna varandra, man har subteman och så vidare.
Ja.
Man börjar med den här Legoklubben, tidningen. Mm,
precis.
Och man börjar också expandera och det här ger ju resultat. För i början av 90-talet då så är man ju ett av de 10 största leksaksföretagen i världen.
Ja.
Så att man har ju kommit in i en ganska expansiv fas under 80-talet här när man ändrar inriktning. Och det skulle jag säga är ja, men startskott, Gula Borgen då.
Ja.
Det fanns ju några andra sätt som kom där. Men det tycker jag så här i efterhand att man ser ganska tydlig inriktningsändring där.
Ja, och alltså 80-talet är ju då bevisligen ett väldigt bra årtionde för Lego eftersom de då går upp på topp 10-listan av leksakstillverkare. Och det måste väl på något sätt ha med vår generation att göra, att våra föräldrar var ju liksom efter andra världskriget på något sätt, vad ska man säga, att det fanns
generationen en efter.
Ja, precis. Det fanns en ekonomi att man kunde ge barnen leksaker på ett annat sätt än man kanske gjort tidigare.
Och där är det populärt att prata om inflation idag, men
ja,
det var ju en stor inflation på 70-80-talet som gjorde att våra föräldrar kunde bli rika på inflationen.
Ja.
Sen fanns det ju de som kanske inte klarade det lika bra, men de som då, att man hade den här traditionen att köpa hus och betala ränta som, och sen ökade värdet extremt mycket och så blev man i princip skuldfri, gjorde ju att det finns också en köpkraft i det systemet.
Ja, ja visst.
Så det är enklat sätt.
Ja, men så det är inte bara att det är bra produkter utan också världsekonomiska läget gjorde att Lego kunde expandera och bli så pass bra.
Men då kom vi in i 90-talet.
Ja.
Och då blev det tvärtom.
Ja, då blev det tvärtom för då blev ju det här alltså det blev lite jobbigare ekonomiskt och kanske också att företaget har satsat på den här expansionen och det fungerade till stor del, men att man då hela tiden ville utveckla mer och mer.
Jag har en liten teori där också som jag inte vet om den är sann eller inte. För då blev det ganska mycket övergången. De fick ju konkurrens från andra bolag.
Mm.
Man hade några helt nya lek. Nya lekmonster infanns ju också med tv-spel och sådana saker.
Ja.
Och svår konkurrens. Och jag tror att Lego i det läget frångick att göra det de själva var intresserade av och istället försökte se på vad gör omvärlden.
Ja, just det.
Och så på så vis kom ifrån sitt ursprung.
Mm.
Man gjorde barfs till exempel, eller Big Ugly Rock Pieces. Burps menar jag. Fast när jag ser den så här barf. Nej, som sagt, burp. Men just att inte, och det är ett problem som inte bara de utan många andra företag också har haft, att man helt plötsligt frångår i sin rädsla att förlora ekonomi och förlora tillväxt, så tittar man lite för mycket på vad andra gör istället för att själv fokusera på det man gör bäst och utveckla det man redan har.
Just. Det
bra.
Det är en balansgång där. För att det är också många av de här sakerna som har gjort att Lego finns idag. Att man har anammat dataspel. Man har anammat det finns tidningar och annat sådana där tematidningar för de olika teman.
Just.
Det finns filmer.
Men där har de ju anammat det nya och utveckla utifrån sin egen grundfilosofi. Man inte tittar på någon annan och försöker kopiera den och tror att man kan göra den bättre. Som jag ser det i alla fall.
Man har gjort några sådana här misstag också lanseringsmässigt. Att det är teman som har funnits väldigt kort tid och uppenbarligen inte har gått superbra.
Just.
Och någon gång har man ju också frångått system. Tanken lite och gjort andra saker
som helt inte, andra saker.
Inte riktigt har
Det är väl kanske lite det här att man kommer upp på topp 10-listan i världen och det har gått väldigt bra på 80-talet och så börjar man satsa på väldigt mycket olika grejer. Mm. Och det är då man märker att det börjar gå sämre under 90-talet.
Och det är ju en fördel med det, man vill ju ha fler ägg i korgen.
Ja, visst, visst.
Men det är inte alltid som de äggen. Man måste vara bra på att plocka bort de dåliga äggen fort.
Ja, exakt.
Men man ser ju också på den här listan som finns på årtal att under slutet av 80-talet, 90-talet så händer det vansinnigt mycket.
Ja, visst.
Mm. Och de storsatsar och satsar mycket pengar på det här. Och kanske på grund av att det liksom genereras pengar i en nej, inflationstanke. Men också att helt plötsligt så kanske det blir lite för mycket utgifter och för lite inkomster.
Ja, ja. Det var ju det att anpassa sig till dataspel och så vidare. Det kostar ju extremt mycket att utveckla.
Ja, just det.
Det dränerar ju deras krigskassa, så att säga.
Mm.
Och de första dataspelen kom i slutet av 90-talet, va?
Ja, 95 har jag skrivit upp så var det som lanseras i Japan. Fun to build.
Mm.
Jag vet inte.
Jag tänkte på Lego Island. Va?
När ja, just det. Det är lite senare borde det vara. Ja, ja. Men det finns ju fördelar med datorer också, så att säga. Att 96 så startar man Lego.com.
Mm.
Och kan då dels sälja direkt från fabriken i princip. Man slipper ta ut i leksaksaffärer. Men man kan också sprida kunskap och idéer om sitt varumärke på hemsidan.
Ja,
så där,
på
där
ett helt annat sätt än tidigare.
Visst.
I konkurrens med alla andra som upptäcker samma sak givetvis.
Visst, visst. Och det var väl lite det som var ett stort problem där på 90-talet som man inte riktigt mötte på rätt sätt, att det blir sån konkurrens från tv-spel, dataspel, andra grejer och att barn slutar leka med klossar.
Men också den här tanken med som Lego gärna slår ifrån sig, att Lego är en samlarpryl.
Mm.
De vill att Lego ska vara en leksak.
Men ja, just det.
Här på 90-talet så kom man ju in i det där att det skulle vara unika bitar, det skulle vara specialbitar, det skulle gärna vara en ny bit per set och sådana saker.
Just.
Som är är kostsamt att fixa till. Nu när det kommer en ny bit så kommer den i olika teman oftast och det finns några sätt med unika bitar nu också. Men det är ju ändå mer sällan. Som 90-talet har varit väldigt mycket sånt.
Ja. Och man ser ju här också hur det expanderar. Det blir nya fabriker, nya världsdelar som är med och väldigt mycket fler, som du var inne på Gustav, med anställda. Och det dränerar i ekonomin förstås i företaget.
Och det är otroligt kostsamt att starta upp en ny verksamhet inom ett företag.
Mm. Ja, men visst.
Alltid.
Så här, det är ju på nedgång hela 90-talet egentligen. Mm. Även om det kommer en hel del sätt som är intressanta och bra och kul att bygga med och så vidare. Men det är inte något som jag var medveten om då.
Nej, för det här har vi gått in i åtminstone mina dark ages. Ja,
absolut.
Deras dark economy, dark times träffar samtidigt som mina dark ages.
Ja, det var ju Gustav, vi började ju...
Det var vi som slutade köpa Lego. Ja, det är därför det är dåligt. Sen börjar vi igen och då går det bra.
Ja, det är tack vare oss alltihopa. Vi började gymnasiet hösten 89 måste det vara, va?
Ja.
Och då gymnasiet så bygger man ju inte med Lego generellt.
Nej.
Nu för tiden finns det de som gör det och är väldigt bra på det. Det finns ju en annan bättre acceptans i samhället nu kanske än vad det var på tidigt 90-tal.
Norden hade en helt annan klang på 90-talet
än den fick precis under
2000- och 2010-talet.
Ja. Man startar ju också fler Legolandparker runt om i världen under 90-talet. Mm. Och det är ju inte alltid så ekonomiskt försvarbart. Till exempel Windsor i Storbritannien, nära Windsor Castle.
Mm.
Och jag var där på 80-talet, alltså, fast då var det en djurpark.
Jaha, okej.
Okay. Ja, jag var där när det var Legoland.
Ja.
Det var väldigt trevlig Legoland.
Ja.
Pratade vi om sist här för mig.
Ja, just det.
Men Legoland var bland det första man sålde av sen också när
tiden var just det
sämst. Och nu håller man på att köpa tillbaka dem.
Ja, visst är det så. Vi kommer väl fram till det där. Det är så väldigt mycket olika teman här på 90-talet. Jag sitter och bläddrar i listan och det enda som står på listan är olika teman som introduceras och försvinner.
ett helt program och bara rabbla upp de där teman.
Ja, visst. Ja, det...
Med subteman och sånt där och vilket som tillhör vilket. Och där är ju ett problem med Bricklink. Jag vet inte om någon har haft någon podd kring det, men just det här vad man definierar som ett tema. I,
ja, just det.
Vad är Castle? Vad är Space? Vilka ingår i det?
Och vem är det som avgör?
Och vem är det som avgör? Och vad är en komplett samling?
Mm. Mm.
Och vi kommer tillbaka lite där till liksom samlar idén som Lego ändå måste ha haft i och med det nya ägarskapet i Kjellt. Där i och med det här att man hela tiden byter teman, man har ganska korta teman och till skillnad från då till exempel Playmobil eller någonting annat så, som har samma piratskepp nu som när vi var små.
Ja, faktiskt.
Så finns det ju inget samlarvärde för vuxna på det sättet. Så har man kvar sitt gamla piratskepp så, så finns det där på hyllan.
Ja,
men Lego har ju en ny polisstation var fjärde, femte år.
Ja.
Mm.
Och lite kritiskt så tycker man varför en polisstation till?
Ja.
Det kom ju nyss sen.
Ja.
Och Lego svarar ja, men de ungarna har ju vuxit upp.
Ja.
De ungarna som köper idag polisstation, de fanns ju inte för fem år sedan.
Nej.
Och det är klart det är så. Men det är ju också ur ett samlarperspektiv. Eftersom det finns då folk som vill ha alla Millennium Falcon eller alla X-vingar.
ja.
Tittar bakom matchen.
Ingen glömd.
Jag brukar kalla Millennium Falcon för Star Wars-temats brandstation.
Ja.
Att det dyker alltid upp ändå och då liksom.
Men just med det här med vuxen Lego eller vuxenrelaterat och samlar och sådana saker. Så, nu jag har på och försökt att googla fram det medan vi satt här. För jag läste igår om när Lego Ideas föregångare kickade igång.
Kuso.
Hette det,
ja.
Och när kom det?
2008.
Det var 2008. Mm. Det är så pass långt fram ändå.
Ja. Ja.
För där har de ju börjat, Anna, med det du eftersöker just där. Mm. Men då går jag för tiden för väg igen så att jag släpper det.
Ja,
och så går
nej, men precis.
Det, vi kommer då dit.
Vi kallar det för cliffhanger.
Tids nog, det kan bli nästa avsnitt.
Ja.
En sak som kommer i slutet på 90-talet som faktiskt har funnits kvar och jobbats vidare med att utvecklas, det är Mindstorms.
Ja.
Mm. Alltså att man kan programmera robotar som gör saker med Lego.
Och det var ju lite... väldigt speciellt. Det var svindyrt redan då.
Ja, just. Visst, absolut.
De flesta... De få som jag känner som köpte det bara för att de hade ett företag.
Jaha,
och då jobbade jag mycket med multimedia själv.
Ja, ja, ja.
Så att de köpte ju sakerna för, dels för att de tyckte det var coolt, som fasen. Men det som de kanske kunde integrera på något vis i sina egna företag, spel man håller på att utveckla och sånt.
Mm, mm.
Men jag tror mest var för att det var coolt och att man hade råd.
Det här var precis. Och då känns det lite så här, om jag får fråga, var det då personer som kanske var 10 år äldre än dig?
Nej.
Nej, det var folk i din ålder.
Det var folk i min ålder. Okay. Och något, nej, det var inte, nej, det var nästan yngre.
Ja, okej. Okay. Faktiskt. Ja. Jag tänker att
det... Inte mycket yngre, vi pratar 5 år max. Mm.
Ja. Men folk som växt upp med Lego och haft det och sen så inser, jädra, nu finns det datorer. Som är Lego.
Och nu blev det coolt. För under, under den eran så fick ju nörden en renaissance.
Ja, men visst.
Och just att kunna programmera med Lego blev ju bara... Det var ju nördarnas yttersta revenge överhuvudtaget. Ja,
precis.
Sitta på arbetstid och programmera en Lego-robot. Det var liksom bara...
Ja. Men det var också lite intressant med Lego Mindstorm. För de hade ju någon programmerbar bit innan.
Ja.
Som man kunde styra via en dator. Men nu blev det... bättre och förenklat. Och för att barn skulle liksom klara av det. Mm. Men det här användes ju på högskolan när jag började jobba på högskolan på Gotland.
Ja.
Så hade vi en massa sådana sätt för att det var så otroligt enkelt att till exempel kunna undervisa i projektledning. För då behöver de som ska projektleda ett IT-projekt inte kunna dataprogrammering.
Ja.
För det var inte det kursen handlade om. Det handlade ju om att få en robot som kunde göra någonting och en slutprodukt.
Ja, visst.
Och då använde man det här för att det var så enkelt och kostade ingenting att bygga om. Och...
Mm. Mm.
Så att jag gick en sån kurs.
Ja.
En sommarkurs, typ. Vad kan det ha varit? 99 eller något sånt där.
Mm.
I liksom, för att liksom lära mig att programmera Lego. Men det var inte det som vi skulle lära oss, utan vi skulle lära oss hur man leder ett projekt.
Ja, ja. Men vilken version av Mindstorms finns det nu? Är det 4?
Ja, de ändrade ju numreringen.
Där är vi där igen.
Ja, och så har de ändrat beteckningen. Och,
ja, okay. Ja. Men det är några olika generationer med Mindstorms som har dykt upp i alla fall. Mm. Jag minns att du, Gustav, köpte nya, var det servomotorer till Rubiks kub-lösaren.
Och då har de ändrat hålen lite grann.
Ja, okej. Okay.
Det finns lite olika versioner av dem. Och ja. Vissa saker går att använda programmeringsmässigt. Och vissa är lite annorlunda utformningen, fästpunkter och så vidare.
Ja.
För att få bättre stabilitet eller något annat.
Ja.
Kombinationen nya algoritmer och fysiska förändringar brukar inte vara någon bra kombo.
Nej, men de har ju,
för gamla prylar.
Jag tycker de har varit ganska duktiga ändå. De här första generationen, de funkar ju inte med dagens. Men de är hyfsat. Det är ju när de byter kontakter, det är lite jobbigt. Men det finns ju ofta adapter också till en viss mån också.
Just.
Och nu kan man ju fuska lite med Arduino och mikrodatorer.
Just.
Så det är hyfsat enkelt att göra en att lura systemet.
Trycker in Raspberry Pi i en liten datorkloss.
Just. Ja, men det är väl typ det som Mindstorm är. Så att,
ja.
Ja.
Mm.
Och jag har ju styrt mina tåg på utställningen med en mikrodator. För att jag orkar inte ha telefonen framme hela tiden.
Nej, och ibland är inte du där heller.
Nej.
Så då är det bara att låta tåget tuffa på.
Ja. Och det funkar alldeles utmärkt.
Ja.
Och då kan man dessutom programmera in att den kan stanna på olika ställen. Och så.
Och om ni inte tror på oss, så kom under höstlovet även det här året. Så kommer ni att säga Gustavs tåg kör tufft, runt. Utgår jag ifrån. Vi har ännu
så får vi se om det fungerar här eftersom jag kommer vara i Indien då.
Men... Ja, precis. Du får ha en kurs med oss så vi vet hur man startar tågen.
Vi kör FaceTime i Indien. Gustav, det står still! Mitt i natten, ja, vet, vad är det?
Men sen kommer vi fram till 1999 och det är ju ett väldigt intressant år av många.
Så vad många hände då?
Star Wars.
Ja, jag tänkte att det var Rock Raiders. Rock Raiders introduceras.
Jaha, du var seriös.
Nej, det var inte.
Nej,
okay. De hade ett jättefint monster. Ett brunt Rock Raider-monstret. Som jag letar efter ibland.
Aha, du måste ha tag på den.
Nej, måste jag inte. Men...
Jo,
en i varje färg.
Jag ser glimten.
Man behöver en. Nej, men förstås, Star Wars startar. Man gör en deal med Lucasfilms. Jag vet inte om det hette det då.
Jo.
Men det var inte Disney i alla fall.
Nej, det var Lucas. Och vad det hette, men...
inför Phantom Menace, episod 1. Och man gör då sett, till att börja med baserat på de tre första filmerna, 4, 5, 6. Men förstås också till de nya filmerna. Och det är det där som lite grann börjar dra in mig i Lego igen. Men det har vi pratat om förut.
Jag skulle säga mig också. För det var ju tema som man tyckte att det här är någonting värt att samla på. Det är lite mer än bara leksak. Det här är någonting som är och det var ens barndom och ens historia.
Det var ett tema som också såg till att engagera fler för Lego. Även kanske inte sådana som utvecklades blev Eiffels överhuvudtaget. Men folk som växte upp med de tre första filmerna och tyckte att det här var jätteroligt och köpte till sina barn.
Ja,
just för att de hade en relation till det och tyckte att det här borde ni ta lära er om.
Ja.
Det är populärkultur som ni ska
precis.
Ha med i modersmjölken. Och spann vidare på det.
Ja, och sen dröjde det inte länge förrän man började med UCS-sätten. De stora som var riktade mot vuxna också. Så
här kommer ju vi vuxna in i bilden i Legos tänk att de faktiskt förstår att vi finns. För det ser man ju lite på Star Wars-temat i stort. Att hur många av de barn som de riktade in sig till som ska titta på den här nya Star Wars-filmen har sett de tre första och refererat till dem. För de kommer ju referera till den de har sett på nu. Liksom.
Precis.
Eller till Clone Wars eller någonting annat. Mm. Så det är ju också en klar flört med oss vuxna som ska köpa till våra barn. Så att det här är ett häftigt skepp.
Mm.
Och de barn som var mottaglig i den åldern för episod 1-3 är ju själv vuxen och börjar ja, närma sig barnafödande.
Precis. Visst har vi pratat om det förut, att det är först nu som UCS-modeller av prequel-trilogin kan börja sälja ordentligt. Ja. För nu är de som upplevde de filmerna som barn tillräckligt vuxna och tjänar pengar ja. Och kan köpa sätten till sig själva. Så är det väl. Men det är annat 99 också. Legoland Kalifornien öppnat första Legoland i USA. Mm. Som är en väldigt stor grej där. Men det är också så här att ägare till Lego har ju på något sätt i alla år varit 100% familjen Christiansen. Deras företag heter Kirkby AS.
Mm.
Men 99 så tar man 25% av hela företaget och sätter det i Lego Foundation. Så en fjärdedel av företaget är en stiftelse som, ja. Som äger. Som alltså har tillgång till 25% av aktierna. Och det handlar ju om välgörenhet. Det vi var inne på lite från början här också. Och det, de pratar inte så himla mycket om det egentligen. Det finns ju, man kan kolla och de säger det här till Lego Foundation och så. Men det är jättemycket pengar de skänker till olika grejer.
Mm.
När kriget i Ukraina började så tjofs dök det upp väldigt mycket miljoner där i Ukraina till barnen och så vidare. Yeah. Så att de jobbar mycket på det där. Men det var 99 som det skedde.
Och det är fortfarande så att det är så okänt så att jag har ingen aning om hur mycket tillför de själva Lego-universet. Alltså som stiftelse, vad tillför de för oss som Lego-köpare? Och Lego-användare. Eller är det så att det är deras eget sätt att skapa förändring i världen för att själva bidra till
det? Det är ju Legos sätt att göra en bättre värld.
Ja.
Det är väl också den här liksom, kristna grundsynen att man ska dela med sig lite.
Och, ja.
Ja.
Men också marknadsföring såklart, att kunna säga att Lego är inte dyrt, 25% går till välgörenhet. Ja. Så bidrar till en bättre värld.
Men, alltså, men just det har man ju aldrig. I stort sett aldrig.
Nej.
Att de är så pass stora filantroper.
Nej.
Det är... så det är någonting som de skulle kunna spinna vidare på. Men då hamnar de kanske i ett filantropfack och det kanske inte är dit de vill.
Men sen är det ju med... När man ska titta på Lego som företag idag, jag har... Några gånger hamnat i diskussion för jag tycker att saker och ting kan te sig konstigt.
Mm.
Och man inser att ja, men det är inte så logiskt som man tror. För det här är ju ett litet familjeföretag som har knoppats av med jämna om tillfällen. Och det har blivit dotterbolag som där, ja, men dotterbolag kan äga aktier i moderbolag ja, på olika sätt. Och sådär. Men att det är ganska vattentäta skott mellan olika... Mm. Avdelningar också just för det här. Man vill inte avslöja vad man håller på med. Vem litar man på, vem litar man inte på. Samtidigt som de tycks tro fortfarande att de är det här familjeföretaget på en familj i Billund.
Mm. But they're slightly too big for that.
Ja.
Men det är bra ibland att upprätthålla en illusion.
Ja, men det är väl den tanken de har utgått ifrån och jobbar utifrån.
Just det.
Men om du tänker historia och så vidare och ekonomisk historia så är det ju nu också som Lego som företag räddes.
Ja, det dröjer några år till.
Jo, men det här grundstenen sätts.
Ja, precis. Alltså,
hade man inte fått den här dealen med Lucasfilm.
Just det.
Så hade vi kanske haft ett annat företag att diskutera över idag.
Ja.
Om vi hade haft någonting alls.
Precis, precis.
Och det är här som också det här kommer in med Lego Education. Som är två gånger uppkommer på något sätt.
Ja, just det. Och sen lite senare in på 2000-talet, 2001, då kommer ju Bionicle. Och det pratade vi senast om med Martin också, hur... vilken räddningsgrej det blev för Lego att pengarna bara rullade in.
En av de viktigaste förändringarna.
Ja. Samtidigt så går ju ekonomin ner också i början på 2000-talet. För mig att sämsta resultatet någonsin är 2004.
Mm.
Så ända fram där så går det neråt.
Och då har vi genomlevt en IT-bubbla som sprack.
Ja.
På den vägen också.
Och där är det ju lite oklart. För när man var på Lego, det gamla Lego-museet där innan Lego House byggdes, då lyfts ju Star Wars mycket fram som räddningen. Att man började med det. Men som du säger, resultaten visar någonting annat. Men man ser ju också kanske då som företagsledare att det vänder långt innan resultaten kommer. Man gör satsningar som faktiskt ser ut som att det här kommer att rädda företaget på sikt.
Yeah.
Så det är ju, men någonstans i den här regionen så ändrar man ju ändå väldigt mycket. Man ändrar en del färgskalor på legobitar.
Yeah.
Man ändrar koncept att allting har Legots egna. Man börjar samarbeta med folk som Lucasfilm och sen kommer ju andra sådana teman genom åren. Man börjar och breddas lite mot andra grupper. Och det här ger resultat så småningom.
Ja.
Mm.
Och alltså, dataspelen och dataprogrammering och sådär kommer ju i den här vevan.
Annat som dyker upp är också Harry Potter-Lego.
Ja.
2001 kommer det och vinner någon slags Toy of the Year grej året efter som Best Activity Toy. Så det finns ju en positiv
förutsättningar
anda. Precis, det finns delar av Lego som är väldigt framgångsrika, men det är så mycket annat som drar ner ekonomin här slutet på 90-talet. Så det ska
alltid bli lite mörkare innan det blir ljusare igen.
Ja, men så är det. Mellan 99 och 2005 så öppnar man 24 nya Lego-butiker i USA. Bara i USA. Det är stora boomen där liksom. Och det är ju också en grej som kostar pengar som vi pratar om, att sätta upp ny verksamhet.
Yeah.
Men det har nog också en hel del att göra med att ekonomin tog sig sen. Att man kan ha egna butiker där man säljer direkt till kunderna, så man inte behöver ha det här, vad heter det, mellanskillnaden, att butiksägarna ska ha pengar.
Inte bara sälja till grossistpris, utan sälja till fullpris.
Precis. 2002 kom första brandstore i Europa. Den var i Köln.
Okej. Okay. Inte ens den fick de ha till Danmark.
Nej, det dröjer till 2010 innan de har den i Köpenhamn.
Och ännu längre tills vi fick i Sverige.
Ja, ja. Jösses, ja. Hörrni, det börjar dra på med tiden här. Ska vi kanske lämna 2000-talet till nästa avsnitt?
Det blir vi nog så illa tvungna till, för i annars fall så blir det här lite för långt.
Ja, precis. Men jag tror att vi återkommer i nästa version. Vill du avrunda också här nu, Mattias?
Jag vet inte vad du vill säga, så fortsätt du. Men jag kan väl bara tillägga att de sista 20 åren är ju så de, i mångt och mycket Legos gyllene år också, och det kommer bli väldigt intressant att dyka lite extra i det, och det är också den tiden där vi återkommer till Legot.
Och där vår verksamhet och hela vuxenbyggandet tar fart, och det är ju en historia i sig som, och där jag också tycker att 20-talet mycket mer handlar om vad som händer utanför Lego. Där Lego blir en del av samhället på något sätt. Men det tar vi till nästa.
Precis.
Ja. En cliffhanger till.
Precis. Så vi säger tack för att ni har lyssnat. Och så återkommer vi då med Legos historia del 3. Vi trodde bara att det skulle bli två. Vi tänkte att det skulle vara ett avsnitt. Och sen så nu har vi suttit och pladdrat om 20 år. Har tagit en timme att gå igenom.
Ja, det är inte snabbt jobbat.
Nej.
Men så är vi gamla också.
Va?
Hej, yngling.
Så vid den här farten så är det 3 program kvar då.
Ja, precis. Det går långsammare och långsammare.
Det är det jag är rädd för.
Det här avsnittet ska handla om fjärde kvartalet 1900. Ja, ja.
Yes.
Vi hörs. Ha det bra allihopa. Så dyker vi upp nästa avsnitt.
Bricka lugnt.
Hej, hej.